P1 Dokumentär. Miniserie.
En minut, så gästen inne. Tell a friend to come inside. Because this will be a big surprise.
En känd rappare sänder live på Instagram. Han har lovat att presentera en hemlig gäst.
Vem är gästen, grabbar?
18 000 personer följer sändningen. Och på bara några sekunder så kommer över 1000 till.
Okej, det är dags.
Plötsligt dyker gästen upp med en kalashnikov i guld.
Hej grabbar! Show mina bröder!
Det här är berättelsen om hur de svenska gängkrigen har blivit virala och om hur gängledare börjat föra ut sitt budskap direkt till barn och unga.
Vi har aldrig sett en kriminell gruppering så öppet, så tydligt gå ut med informationen.
Helt sjukt att se så många live-tittare, så många barn som kommenterar.
Och jag vet ju att de som är med i de här gängen, att de rekryterar genom sociala medier, bland annat Instagram.
Man önskar att det inte var Sverige. Men det är Sverige.
Jag heter Dennis Franco och du lyssnar på P1 Dokumentär miniserie. Gängkrigen på sociala medier. Tredje delen. Gangsterpropaganda.
Du vet, när en skjutning sker, snabbare än vad tidningarna publicerar bilder, så får ett barn bilden av en död kropp som ligger där. Det där finns i deras vardag. Ständigt på TikTok, på Instagram, på Snapchat. Så det är, jag brukar säga, du har ett krig där ute. Men du har också ett informationskrig.
Mitt namn är Evin Settin. Jag är själv från Bollnäs. Som är nedre.
Det är torsdag kväll i en föreningslokal på Hisingen i Göteborg. Evin Settin är inbjuden till ett panelsamtal. Hon är före detta politiker för Socialdemokraterna och advokat som har jobbat nära familjer till gängkriminella. Nu har hon skrivit boken Mitt ibland oss, där hon har intervjuat unga killar och tjejer som är aktiva i gängmiljön.
Vad är det värsta som ett barn eller en ungdom kan se på sociala medier?
Alltså, det värsta, det är döda kroppar. Men de får också bilder utav att raketer avfyras för att fira vilken grupp som vinner. De ser också direkt i när de följer olika konton kring hur tydligt propagandan sker i kommentarer. Om man tycker någon ska vila i frid, om man tycker någon ska brinna i helvete.
Hon säger att gängen har gjort det till en marknadsföringsstrategi. Att lägga upp filmer och bilder på grova våldsbrott riktade till barn och unga.
Det handlar ju om att sprida en viss typ av fruktan så att andra människor ska vara både rädda för dem men också lyda under dem. För med fruktan skapar man makt och med makt kan man ta över narkotikaandelar eller styra ett visst område.
I flera år har jag följt gängkriminaliteten på sociala medier som journalist. Och i mitt jobb som ungdomsledare så har jag sett hur barn och unga tar del av den. Först var det filmer på sedelbuntar och guldkedjor. Sen konflikterna inom gangsterrappen. Men de senaste 18 månaderna så har det hänt något nytt. Nu ser jag filmer på riktiga skjutningar och döda kroppar. Och jag har märkt hur barnen jag jobbar med ser samma saker som jag. Vart vill du gå idag, Leon?
Moskén.
Varför vill du gå till moskén?
Jag vill be till Gud för mina synder.
Leon och jag sitter i bilen. Det har gått en månad sedan vi såg sist. Det är eftermiddag och vi har precis varit och ätit på hans favoritrestaurang. Vad har du gjort för synder?
Alltså, jag har gjort massa grejer i skolan och sånt. De ser att jag har hotat folk och sånt.
Men har du gjort det då?
Alltså typ, men jag uppfattar inte som att jag hotade, för jag sa inte så. Jag sa wallah, bete dig, radera bilderna, annars jag kommer också visa bilder på dig.
Han är 12 år och för att han inte ska bli igenkänd så har vi bytt ut hans namn och röst. Under tiden som jag har känt honom har Leon hamnat i problem i skolan flera gånger. Och han har berättat för mig om kärleksdraman som leder till slagsmål, om vapen som göms och om hur barnen hänger ut varandra med kränkande bilder. Vet din mamma alla de här grejerna?
Alltså det finns vissa grejer. Jag berättar inte ens till min mamma. Jag berättar inte ens till någon. Alltså ingen. Vissa grejer måste man hålla för sig själv.
Vi kör vidare mot centrala Göteborg. Varje gång vi träffas så har jag bett om att få kolla i hans sociala medier för att få se vilka klipp som dyker upp. Det är en blandning av fotboll, roliga skämtfilmer och dataspel. Men det är också grova våldsbrott och videos på gängkriminella.
Tjena grabbar, läget. Det var Animal här. Jag ville bara hälsa att ingen rör Strängnäs i mitt område.
I ett av klippen hör jag en röst som jag känner igen. Det är från en inspelning som har börjat cirkulera i mars 2023 och som påstås vara Rawa Majid, den så kallade kurdiska räven.
Jag kommer smälla varenda trapp, skjuta varenda huvud. Jag njuter av det här. Jag hoppas ni läser nyheterna.
Rawa Majid, han ser om du rör Strängnäs, du kommer få se och sånt. Man har till och med gjort på Fortnite. Alltså det finns ett spel där man kan göra olika boxfight. Alltså det finns folk som har gjort orten boxfight. Alltså när du får Rawa Majid så ser han alltid där, yani.
Så Rawa Majid är på Fortnite också?
Ja, han är också där. Sen när man får han, det kommer stå Rawa Majid. Och sen han kommer se det där ljudet.
Tjena grabbar, läget. Är det bara Animal här?
Vad tänker du när du hör det här då?
Yani, jag bor inte i Strängnäs. Jag bor i Göteborg. Men alla samhället är skumt. Det är barn som har blivit skjutna och sånt. Överallt i Sverige.
Det är ursprungligen en konflikt mellan Foxtrot och Dalenätverket. Och ur det så har det skett extremt många mord på gängledare, på utförare, på småbarn, på 13, 14, 15-åringar. Och det har varit egentligen så från slutet på 2022 och över hela 2023 och nu in på 2024. Det har varit extremt intensivt.
Luay Mohajeb pratar om sitt senaste 1,5 år. Han jobbar som utredare på grova brottsenheten vid polisen i Stockholm. En av de platser som har drabbats allra hårdast av gängvåldet. Först mellan nätverken Foxtrot och Dalen. Och sen ett internt krig inom Foxtrot.
Det finns otroligt mycket sprängmedel. Det finns otroligt mycket vapen. Och det finns väldigt många unga utförare. Och huvudsaken det nya i Sverige, det är att de går på anhöriga i mycket högre utsträckning. När det börjar ske, då blir det lite grann som allting luckras upp. Då finns det inga gränser överhuvudtaget.
Allmänna reflekteringar kring situationen i Sverige, om man säger så, då, är väl att det har eskalerat väldigt, väldigt fort. Det är väldigt grovt och extremt hänsynslöst. Och en människas liv känns inte lika mycket värt.
Jag får tag på honom via ett av hans konton i sociala medier. Han är en av personerna bakom det anonyma YouTube-kontot Crime Sweden Investigators. Och vi har förvrängt hans röst på samma sätt som i filmerna de lägger upp. Han berättar att de har blivit hotade flera gånger för sitt innehåll, där de går igenom svensk gängbrottslighet. Kanalen har mer än 15 miljoner visningar på YouTube.
Eftersom det vi täcker är ju grova våldsbrott överlag, så har det ju alltid varit hemska saker. Och 2023 så var det ju dagliga våldsdåd i princip över hela Sverige då. Så det var ju mycket, många som var intresserade då helt enkelt.
Foxtrot-nätverkets splittring börjar under våren 2023. Häng kvar i videon om ni vill se vilka två unga män som sköt ihjäl gängledarens mamma.
Efter mordet på en gängledares mamma i september 2023 så följer den dödligaste månaden hittills när det kommer till gängkrig. 12 personer mördas i sprängningar och skjutningar. Bland annat en 13-årig pojke som hittas ihjälskjuten söder om Stockholm.
Nu drabbas allt fler barn och helt oskyldiga människor av det grova våldet. Jag kan inte nog understryka hur allvarligt läget är.
Statsministern Ulf Kristersson håller tal till nationen.
Sverige har aldrig förr sett något liknande. Inget annat land i Europa ser något liknande.
Den stora våldsvågen utspelar sig på gatorna, men också i sociala medier. Crime Sweden Investigators är inte det enda kontot som berättar om råa mord och visar bilder på döda kroppar. Men det är ett utav de största. I kommentarerna så ser jag att många av dem som tittar är unga.
Vad tänker du om liksom att det är faktiskt ett barn som tittar på det här content på hemska saker?
Alltså, det är ju såklart väldigt hemskt och tragiskt att unga ser sånt här. Och kanske framförallt i det här fallet då mer av vårt grova content ibland också. Men vi tror att vi visar verkligheten, den råa verkligheten, så kommer det vara avskräckande. Då kanske man tänker en extra gång att det här är ingenting jag vill göra.
Det är inte bara YouTubers som berättar om gängkrigen. För första gången så ser jag nu också att gängen själva startar egna informationskonton där de sprider sin propaganda. Luay Mohajeb vid Stockholmspolisen igen.
Och i den absoluta förlängningen, ja, men då har vi ett mord i gängmiljö någonstans här i Stockholm som filmas och läggs upp.
På en gräsmatta ligger en ung kille medvetslös utanför en bil. Någon filmar när en annan person går fram och avrättar honom med ett skott i huvudet. Klippet dyker upp på ett Instagram-konto som heter Foxtrot Information. Det blir snabbt viralt.
Och det blir också en del av underhållningen liksom. En nytt content har dykt upp på deras TikTok eller vad det är. Vilket är ett sjukt att de här kidsen har tillgång till mordvideos via deras mest använda digitala app.
Han säger att det grova innehållet till och med kan leda till att fler unga vill bli kriminella.
Min känsla är att det blir en generell avtrubbning och barnen ser det som eftersträvansvärt och börjar imitera det. Så det skapar en cykel som gör att när en äldre kriminell kommer och säger gör det här, det här, det här, du kan få det här, det här, det här, då är de mycket mer mottagliga för det. Det är för att de har blivit indoktrinerade.
I arbetet inför den här serien har jag pratat med flera personer som har koppling till olika kriminella nätverk runt om i Sverige. De säger själva att våldet har gått för långt. Särskilt att gängen går på anhöriga. Och att det har blivit vanligt att barn används för att utföra skjutningar och mord. Samtidigt så har det enligt mina källor aldrig varit enklare att dra in unga i gängkriminaliteten. En person säger till mig att innan var man tvungen att jaga dem. Nu kan de unga själva kontakta gängkriminella direkt via sociala medier. Och att barn står i kö för att vara med. Kan du berätta lite för oss om ditt liv? Hur ser det ut?
Mitt liv? Just nu är jag bara hemma. Jag går till skolan. Jag har inte kontakt med min farsa, min morsa. Jag bor med sus för min familj. De bryr sig inte om mig. De bara gör vad du vill och sånt.
Varför?
Jag har haft mycket problem med narkotika, med vapen, med kriminalitet och sånt.
På ett café i närheten av ett stort köpcentrum i Göteborg. Enis är 16 år och heter egentligen något annat. Vi har också bytt ut rösten för att han inte ska råka illa ut. Vi sitter i en avskild del av lokalen där ingen kan höra oss. Enis kom till Sverige som 13-åring. Bara ett år senare så drogs han in i ett av gängen i Göteborg. Kommer du ihåg hur du började? Hur du kom in i det?
Mina vänner, jag var med dem, sen träffade jag äldre. Så de har frågat mig, vill du köra åt oss? Sen jag började sälja, först grönt, brunt och sånt. Sen jag började sälja kokain och jag tjänade typ 2 lax i veckan.
Hur såg ditt liv ut innan du kom till Sverige?
Innan jag kom till Sverige, jag hörde en snacka med polisen. Jag var helt lugn kille, jag hade respekt mot alla. Jag var ett sån grabb innan. Men när jag kom till Sverige, jag hamnade med fel personer. För det var såna som säljer allt, som rånar alla. När de ser feta kläder, de vill bara råna dem. De vill göra problem mot alla, de vill ha pengar och sånt. Så först, jag tyckte att det var kul och så. Men när jag hamnade i det, allt gick för snabbt.
Han sitter vid bordet helt svartklädd. Runt halsen har han dragit ner sin balaklava och från topp till tå har han dyra märkeskläder. Han säger att det är viktigt att se bra ut och att visa andra att han har status.
Om man behöver pengar för mycket, du ska ut med din tjej kanske. Man kan inte fråga sina föräldrar för mycket, för man vill tjäna sina pengar själv.
Enis är respektfull och kallar mig för Ammo, farbror på sitt hemspråk. Jag har träffat många killar som honom, som begår brott för pengarnas skull, fastän de har en snäll sida också. Men från ingenstans så säger han något som jag inte var beredd på.
De har frågat mig, de bara, om du vill döda någon för oss, du ska få 150 lax. Och jag gick med på det.
Han säger att han fick ett erbjudande från ett av Göteborgs mest ökända nätverk om att döda en person som han själv inte kände.
De gav mig Tabbe.
En pistol?
Ja, en Glock 18.
Så det var de som gav dig vapnet?
Ja, exakt. Men den dagen jag torskat och sånt.
Vänta, vänta. Ta om det här och berätta mer om mordkontraktet.
Alltså, jag hade vapnet bara för att skjuta någon. Men den dagen jag torskade vid stationen med vapnet, sen de tog bara Tabben från mig, polisen alltså. Så jag fick inte göra det.
Det finns vad det ser ut som en oändlig mängd unga, villiga utförare som vill tjäna pengar på att begå kriminella uppdrag.
Luay Mohajeb vid polisen i Stockholm igen.
Och för att få de här kontanterna kan de vara villiga att sälja droger. De kan vara villiga att skjuta en port. De kan vara villiga att kasta en granat in i en bostad. Och då kan de vilja att ha ihjäl någon. Och detta för att få de här kontanterna som ska finansiera inte liksom föräldrarnas hyra eftersom att de håller på att bli räkta, utan det är för att de vill köpa märkeskläder, klockor, kepsar. De är totalt besatta av pengar. Och det är på grund av den här avtrubbningen som har skett, den här indoktrineringen som har skett via digital överkonsumtion. Det här gangsterlivsstilen som de lyssnar på dag ut och dag in och kollar på.
En minut, så gästen inne. Tell a friend to come inside. Because this will be a big surprise.
Det är den 15 oktober 2023 på en känd rappares Instagram-konto. Tidigare på dagen såg jag en story. Där hade han skrivit viktigt meddelande till allmänheten. Idag klockan 8 så kommer jag ha med mig en mycket speciell gäst. På kvällen sänder han live från en bil.
Vem tror ni vi kommer bjuda in i liven? Skriv kommentarer. Vem kommer komma in i liven?
Det är nästan 20 000 tittare som följer sändningen. Jag tittar också. Och bland kontorna ser jag flera ungdomar som jag själv känner. I kommentarerna så skickar de räv-emojis, ett tecken på att de stödjer nätverket Foxtrot. Det har nästan blivit som en sport där de hejar på sitt favoritlag i gängkriget, även om de själva inte är inblandade.
Okej. Okay. Det är dags, det är dags, det är dags. Det är dags.
Det är dags.
Hörde jag man, jag Benzema eller? Hej bröder, hörde jag $1 million eller?
När skärmen delas i mitten dyker en man upp med en guldplaterad Kalashnikov. På handen har han en stor ring som föreställer en räv. Det är en av ledarna inom Foxtrot som kallar sig för Benzema. Bara några dagar innan har han fejkat sin egen död på sociala medier. Men nu lever han och riktar sig direkt mot sin fiende. En annan gängledare som kallas för jordgubben.
Jordgubben, vart är du mannen? Vart gömmer du dig? Adana eller? Jag fattar inte. Vad har du ens med den här branschen att göra? Tror du inte vi kan dina hemligheter, din lilla bög? Vill ni kriga, kriga som män, bre? Hur som helst. Bro, jag tycker vi avslutar liven här. Jalla, vi hörs.
Jag brukar kalla det för presskonferensen. Presskonferensen där Benzema helt plötsligt bara dök upp. Det var liksom ett helt nytt sätt och det var mycket tydligt att den hade ett budskap och en fokus att den skulle också rikta ut sin information.
Före detta politiken och advokaten Evin Settin har följt gängutvecklingen på nätet. Hon menar att livesändningen på Instagram är ytterligare en gräns som har passerats i gängkrigen på sociala medier.
Men det blev stort för att det är egentligen första gången som man kan se att någon live använder sig av en traditionell metod att få ut sin information. Vi har aldrig sett en kriminell gruppering så öppet, så tydligt gå ut med informationen. Normalt är det snarare att man faktiskt väljer att inte kommunicera saker utåt. Men här var det både med namn, bild och direkta uppmaningar som man hade den här öppna så kallade presskonferensen.
Dokumenten släcktes från...
Jag kommer ihåg den här livesända presskonferensen som hölls på Instagram. Och det som jag kommer mest ihåg var att de nämnde mitt eget namn.
Lilla söta jordgubben och hans kumpaner, de har hittat på, de har kontakt med Diamant Salihu.
Diamant Salihu på Sveriges Television följer också sändningen live på Instagram.
De kritiserade då journalister och då namngav de mig då med hela namnet och menade att jag hade rapporterat för mycket som var mer åt jordgubbshållet.
Diamant Salihu, jag vet du är inne här också och kollar. Jag tycker att du borde göra ditt arbete bättre. Du ska vara journalist.
Det var ju typ 20 000 tittare. Det var många yngre personer som följer de här kontorna. Och jag vet ju att de som är med i de här gängen, att de rekryterar barn genom sociala medier, bland annat Instagram. De kan till och med skriva jobberbjudanden på sina stories. Vi söker någon som vill arbeta. Och sen förstår de som ser det vad det innebär. Och direkt efter så kom det liksom ett första meddelande på Instagram. Någon som var hotfull mot mig. Så det visar också vilket inflytande de här kan ha på distans genom att de riktar rudden mot personer. Så det var ju förstås obehagligt.
Helt sjukt att se så många live-tittare, så många som följer det här kontot, så många som kommenterar, så många barn som kommenterar.
Brottsutredaren Luay Mohajib.
Och att de vet vilka de här personerna är och de är investerade i konflikten och de vet namnen, de vet ansiktena så att de blir liksom lite som superstjärnor, de här gängmedlemmarna. Det är en extremt bizarr syn. Och man önskar att det inte var Sverige. Men det är Sverige.
Tretton och femton. Får ett meddelande. Dennis, har du hans snappkarta? Q.
Kan du kolla vart han är? Han svarar inte. Jag tror Aina har blockat honom. I februari 2024, i slutet av arbetet med den här serien, får jag ett meddelande från en av Enis kompisar. Enis har försvunnit och slutat svara i telefon. Efter 2 timmar får jag det här. Aina tog han. Han är på familjehem. Hans kompis säger att han har blivit gripen av polisen. Jag skriver till honom. Viktigt, hör av dig. Och efter 2 timmar får jag det här.
Bro, jag blev tagen av polisen och sånt, valla. Jag ringer dig när jag är hemma, okej?
Vad har hänt, skriver jag. Bror, jag berättar en dag. Det var den gamla grejen. Och så försöker jag ringa honom, men jag får inget svar. Exakt var Enis befinner sig idag vet jag inte. Jag har försökt att skriva och fråga vad som hände efter att polisen tog honom. Och hur han tänkte när han tackade ja till ett mordkontrakt. Men jag får inget svar. Det sista jag hörde från hans kompis var att Enis hade lyckats fly från Sverige och åkt tillbaka till hemlandet. Okej, berätta. Vad var det som hände i skolan? Du sa att det hände något speciellt.
Yani, vad heter det? Jag hade inte skött mig i skolan. Man skickade mig till en annan skola. För de som inte skött sig och sånt. Men nu är jag tillbaka.
Leon går i 6:an på en skola i sitt område. Ända sedan jag lärde känna honom så har han alltid varit lite busig. Och jag har haft en oro i magen för hur det ska gå för honom. Vad hade du gjort för något?
De säger att jag har slagit och sånt.
Hade du gjort det då?
Alltså enligt mig har jag inte gjort så där mycket. Kanske jag gjort lite, men utan att jag märker det jag gjorde.
Varför tror du att du gör de här grejerna?
Jag vet. Jag är uttråkad.
Jag har också lärt känna Leons mamma. Hon säger att hon är bekymrad för honom och att hon skulle vilja flytta. Men hon har svårt att få en ny lägenhet. När jag frågar Leon så säger han att han vill bo kvar. Trots att han själv sett vapen och knivslagsmål i området. Och känner folk som har blivit skjutna till döds. Vad tänker du om Sverige? Du har full koll på alla de här konflikterna. Du vet vad som händer i Sverige. De här äldre du ser på torget. Och alla de här grejerna. Vad tänker du?
Alltså vad ska man säga, bror? Det är den här världen vi lever i. Alltså jag kan inte ändra på det. Ska hela Sverige lyssna på mig? En 12-åring. De kan inte ens lyssna på en vuxen. Hur ska de lyssna på mig? Snälla. Vi är klara nu. Jag har gett dig för mycket information. Som jag inte ens borde gett.
I nästa P1-dokumentär-miniserie.
Hon har snabbt räknat ut från det hon tar anställning hur saker och ting fungerar. Hon är där för att utföra ett uppdrag.
Om kriminalvårdens insiders som låter sig styras av de intagna.
Vad tror du de gör då? Ja, då är det att pressa oss, påverka oss på ett eller annat sätt.
Man kan påverka rättegångar och påverka vittnen.
Nej, men det är väl just det här iskalla sättet.